therefore I don't always manage to go to be with the body of Christ, and greater grace is not everywhere that I go to.
Jag måste resa mycket i arbetet, så att jag kan inte alltid komma till församlingen, och great grace finns inte överallt.
So last week I had to meet some people for work and in Geneva.
Så förra veckan så måste jag träffa några människor angående arbete i Genève.
And it was a, you know, a harsh reminder of being in the world.
Och det var en väldig påminnelse om hur det är att vara i världen.
Everybody just focused about money.
Allt var fokuserat på pengar.
Everybody talking about the price of Bitcoin.
Och alla talade om Bitcoin.
And you know, various other shallow or, you know, valueless points of conversation.
Och massa värdelösa samtal.
Yeah. So it's so nice to be back.
Det är så fint att vara tillbaka igen.
And I can't believe it was exactly 9 weeks ago that I was standing here to introduce myself.
Jag kan inte tänka att det bara var nio veckor sedan som jag stod här för att introducera mig själv.
And unfortunately, the time has flown by.
Tyvärr så har tiden flugit.
But it's been extremely enjoyable.
Men det har varit jättefin tid.
And I wanted to thank you with all my heart.
Jag vill verkligen tacka er av allt mitt hjärta.
For the time I spent.
Den tid som jag har varit här med kyrkan i Stockholm.
I've been to the homes of several of you.
Jag har besökt flera av era hem.
We went on an awesome Finland trip.
Och vi åkte på en fantastisk resa till Finland.
I'm going to Bible College with Jonathan and possibly Julia as well, who's unfortunately not with us today.
Och jag ska åka till Bibelskolan med Jonathan och kanske Julia, som tyvärr inte kunde vara här idag.
So it's been an incredibly enlightening 9 weeks for me.
Så det har varit 9 veckor som har lyst upp för mig.
And I just wanted to read a very short verse from the book of Romans.
Och jag vill läsa en kort vers från Romarbrevet.
Romans chapter 12, verse 5.
Romarbrevet 12, vers 5.
It says, so we being many are one body in Christ, and every one members of one another.
Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.
That really sums it up.
Och det summerar verkligen det hela.
For the body of Christ is so important.
För Kristi kropp är så viktig.
I just want to pray for the Stockholm church.
Jag vill be för kyrkan här i Stockholm.
Lord, I thank you for this time that we've had together.
Herre, jag tackar dig för den tid som vi har haft tillsammans.
I just want to pray for Pastor Mikael and his wonderful, precious flock.
Och jag vill be för pastor Mikael, för hans underbara, dyra hjort.
That you may continue to bless them as we close this year.
Att du ska fortsätta att besigna dem när vi går mot slutet av året.
And heap blessings upon them in 2018.
Och ge dem många besignelser i 2018.
Thank you, Father, in Jesus' name.
Och tacka dig, Fader, i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Ja, vi kan börja med att be.
We'll begin with a word of prayer.
Herre, vi ber att du vill välsigna de här tankarna vi ska dela.
And Lord, we pray that you will bless the thoughts that we will share.
Vi välsignar också söndagsskolan.
And bless Sunday school.
Och vi tackar dig för allt som du gör ibland oss.
And we thank you for everything that you do among us.
Med i ditt namn.
And we pray in your name, Amen.
Ibland ställer man frågan till folk, tror du på Gud?
Sometimes you ask people, do you believe in God?
Och så får man ofta svaret då, nej.
And often they answer no.
Men efter ett tag, så det här när man har diskuterat, så kommer det fram att man tror i alla fall på Gud.
But after a while, when you've been talking, then you realize that they believe in God anyway.
Jag vet inte riktigt hur det där fungerar.
I don't know really how it works.
Men det verkar som att man tror på någonting som man egentligen inte tror på.
It actually seems like they believe in something that they don't actually believe.
Men sen kan man ställa en annan fråga.
But then you can ask another question.
Och ja, har du någon gång bett?
Did you ever pray?
Och faktum är,
and the fact is,
att det är nästan vanligare att folk svarar ja på den frågan än att man svarar ja på frågan om man tror på Gud.
And it's actually more common that the people answer yes to that question than the question that if they believe in God.
Men bön är på något sätt naturligt.
Because somehow prayer is natural.
Man vädjar till någonting högre än en själv.
You plead to someone who's higher than yourself.
Men för oss kristna,
but for us Christians,
så Ibland så tänker vi på bönen som något slags önsketänkande.
Sometimes you think of prayer as wishful thinking.
Det är ungefär som att man blöter fingret och kollar varifrån vinden blåser.
It's like you wet your finger and see from where the wind comes.
Eller att man köper en lott och hoppas att vinna.
If you buy a lottery ticket and you hope that you will win.
Det finns ingen riktig liksom tillförsikt i bönen.
You don't really have confidence in prayer.
Och det är nästan som någon slags ödestro.
It's like some kind of believe in destiny.
Man sänder upp en bön och hoppas att det blir så.
You say a prayer and then you hope that this will happen.
Hoppas att Gud är på gott humör idag.
Hope that God is in a good mood today.
Men bön i Nya Testamentet är någonting väldigt annorlunda.
But prayer in the New Testament is something very different.
Bön i Nya Testamentet är...
Prayer in the New Testament is
personlig.
It's personal.
Den är konkret.
It's concrete.
Och den är väldigt specifik.
And it's very specific.
Och meningen är att vi ska förvänta oss bönesvar.
And we are meant to believe that our prayers are answered.
Det är Guds vilja att vi ska få bönesvar.
It's the will of God that our prayers will be answered.
Därför att det har att göra med vår gemenskap med honom.
Because it has to do with the fellowship we have with him.
I Första Thessalonikerbrevets femte kapitel.
In First Thessalonians 5.
På den 17:e versen.
Verse 17.
Så står det att be oavbrutet.
It says pray is unceasingly.
Och om vi nu har ett visst koncept om vad bön är.
And if we have a certain concept of prayer.
Kanske ett lite liturgiskt tänkande.
Maybe a liturgical thinking.
Så kan ju det där tyckas lite märkligt då.
This may seem rather strange.
Någon sitter på sin arbetsplats och
someone sitting at that job chanting.
Men alltså bön är vår konversation med Gud i hjärtat.
But prayer is the conversation with God that we have in our hearts.
Och vi ber i Jesu namn.
And we pray in the name of Jesus.
Och det betyder inte att vi bara kastar in det här i Jesu namn.
It doesn't mean that we just throw in the name of Jesus.
Som en magisk formel som löser allting.
It's not a magical formula that will just solve everything.
Ungefär som när man häller soda i avloppet.
It's just like when you pour this kind of soda into caustic soda.
Ja, caustic soda. Så bara löser det upp
sig. To the sewers and then it just bubbles and just dissolves.
I Jesu namn.
In the name of Jesus.
Så fixas allting.
And then everything is okay.
Men Gud vill att vi har ett starkt böneliv.
But God wants us to have a strong prayer life.
Han vill att vi ska se hur vi får våra böner svarade.
He wants us to see that our prayers are answered.
Så hur gör vi detta?
So how do we do that?
Vi ska tala om effektiv nyatestamentlig bön.
We'll speak about effective New Testament prayer.
Och den här effektiva nyatestamentliga bönen.
And this efficient New Testament prayer.
Har vi genom fem olika saker.
We have through five different things.
För det första.
The first thing is.
Ska vi tala om vårt släktskap med honom.
Is our relationship to him or our kinship with him.
I Romarbrevet 8 och vers 29.
In Romans 8 verse 29.
Vi är kanske redan i Romarbrevet här.
Maybe you have already turned to Romans.
För att Mark läste en vers där.
Because Mark was reading a verse there.
Men Romarbrevet 8, 29.
Romans 8, 29.
Till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.
For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren.
Så Jesus är den förstfödde.
So Jesus is the firstborn.
Först är han den enfödde.
To begin with, he is the only begotten.
Det finns ingen annan.
There's no one else.
Jesus är unik.
Jesus is unique.
Gud blev Jesus Kristus människa.
God became man in Jesus Christ.
I den egenskapen är han den enfödde.
And in this way he is the only begotten.
Men när den enfödde sonen blev människan.
But when the only begotten son became man.
Och vann seger över synden och döden.
And he had the victory over sin and death.
Så blev han den förstfödde.
He became the firstborn.
Och är jag den förstfödde så måste det finnas någonting som följer på det.
And if I'm the firstborn, something else must come after.
Och vilka är det?
And who are they?
Det är vi.
It's us.
Alla vi som tror på honom.
All those who believe in him.
kommer att få en uppståndelsekropp så som hans.
They will have a resurrection body like he did.
Men redan nu är vi hans familj.
But already now we are his family.
Så när vi kommer till Gud Fader,
so when we come to God the Father,
så kommer vi till honom baserat på vår relation till Jesus Kristus.
We come to him based on a relation to Jesus Christ.
Ni vet när vi känner någon person eller har en släkting som är väldigt inflytelserik.
You know, if you know someone or have a relative that is really influential.
Till exempel, jag har en morbror som är var sjukhusdirektör.
I have an uncle, for instance, who was the manager of a hospital.
Tina var på någonstans.
And Tina went somewhere.
Och är du släkt med honom?
And they said, oh, you related to
him. Ja, det är min mans släkting.
Yeah, it's the relative of my husband.
Helt annan behandling. Så liksom, det gäller att ha de rätta kontakterna.
You have to have the right contacts.
Men vi har de rätta kontakterna.
But we have the right contacts.
Vi är släkt med honom.
And we are related to him.
Han är den förstfödde.
He's the first of the firstborn.
Bland många bröder och systrar.
My mother, many brethren and sisters.
I fredagskväll.
On Friday night.
Hade vi litet studie.
We had a study.
Och vi utgick från Galaterbrevets fjärde kapitel.
And we talked about Galatians chapter 4.
Verserna 1-7.
Verses 1-7.
Och det står vilka vi var.
And it says who we were.
Det står att vi var slavar.
It says that we were slaves.
Slavar till synden.
Slaves unto sin.
Till korruption.
Unto corruption.
Det står vad vi är.
And it says what we are.
Det står att vi är söner och döttrar.
We are sons and daughters.
Men det står också vad vi kommer att bli.
And it says what we will be.
Kommer att bli arvtagare.
We will be heirs.
Vi ärver med honom.
And we will inherit with him.
Och i Romarbrevet 8:17.
And in Romans 8:17.
Så står det att vi ärver tillsammans med honom.
It says that we inherit together with him.
Och det översätts egentligen med arvingar.
And it's co-heirs.
Och det betyder att vi ärver på samma villkor.
And it means that we are we inherit on the same terms.
Det är inte det att han tar det som han vill ha.
It's not like he will take whatever he wants.
Så får vi det som blir över.
And we get the leftovers.
Nej, vi är medarvingar.
But we are co-heirs.
Så vårt släktskap med honom.
So our relationship to him.
Och tänk på det. Att vi har alltid en relation.
And just think of this, that we always have a relationship.
När vi tror på Jesus Kristus.
When we believe in Jesus Christ.
När vi blir ett Guds barn.
When we become a child of God.
Då har vi blodsband till honom.
Then we have blood ties to him.
Och det betyder att den relationen kan aldrig upphöra.
And this means that this relationship can never cease.
Det var det som Jesus talar om i Johannes 3.
And that's what Jesus says in John 3.
När Nikodemus kom till honom.
When Nicodemus came to
him. Han sa, hur ska jag komma in i Guds rike?
He said, how can I enter the kingdom of God?
Han sa, du måste bli född på nytt.
He said, you must be born again.
Och han kliade sig i huvudet.
And he scratched his head.
Men jag är en vuxen man.
He said, well, I'm an old man.
Hur ska jag kunna komma in i mammas mage och en gång till födas?
How can I enter my mother's stomach and be born again?
Och han säger, du är Israels lärare.
And he says, you are the teacher of Israel.
Och du förstår inte dessa
ting. And you don't understand these things.
Och så börjar han tala om anden.
And he begins to speak about the spirit.
Och han säger att precis som det finns en biologisk födelse.
And this is just like there's a biological birth.
Så finns det en andlig födelse.
There's also a spiritual birth.
Precis som den biologiska födelsen är slutgiltig.
And just like the biological birth is final.
Jag kan inte ångra min födelse.
I can't regret that I'm born.
På samma sätt kan jag inte ångra min pånyttfödelse.
And in the same way I can't regret that I'm born again.
Det är därför som frälsningen är evig.
That's why salvation is forever.
Så vi har ett släktskap med honom.
So we have a relationship.
Vi har en relation med honom.
A kinship to him.
Men även då vi har en relation.
And even if we have a relationship.
Så har vi inte alltid gemenskap.
We don't always have fellowship with him.
Det finns en skillnad mellan att förbli i honom.
There's a difference between remaining in him.
Och att vara i honom.
And to be in him.
Det finns två grekiska ord.
There are two different Greek words.
Johannes använder det ena.
And John uses one.
Han säger förbli i honom.
He says remain in him.
Grekiska ordet meno.
The Greek word meno.
Och det betyder att jag förblir i gemenskap med honom.
And this means that I stay in fellowship with him.
Så Jesus talar om eller förlåt, Johannes talar om att vi ska leva i den gemenskapen.
And John says that we will live in this relationship.
Paulus å andra sidan,
Paul on the other hand,
han betonar att vi är i Kristus.
He emphasizes that we are in Christ.
Och han använder en preposition,
and he uses a preposition,
som är en,
which is in,
som betyder i någonting,
which means to be in something.
Och vi är i Kristus.
We are in Christ.
Så den ena talar om vår ställning.
So one is about our position.
Den andra talar om vår erfarenhet.
And the other one is about our experience.
En talar om en relation.
One is talking about a relationship.
Den andra talar om en gemenskap.
And the other one is talking about
so vi är släkt med honom.
So we are related to him.
Och därför kan vi frimodigt komma till Gud.
That's why we can come to God boldly.
Därför svarar han på våra böner.
And that's why he answers our prayers.
Nästa punkt.
And the next thing.
Är att
point,
vi har en effektiv bön genom vårt tillträde till honom.
Is that we have an effective prayer through having access to him.
Vi har tillträde till honom på grund av att vi är släkt med honom.
We have access to him because we are related to him.
Jesus Kristus blev människa.
Jesus Christ became man.
Han levde ett fullkomligt perfekt liv.
And he lived a perfect life.
Han uppfyllde en lag som vi aldrig kan uppfylla.
It fulfilled the law that we can never fulfill.
Och vad händer då?
And then what happens?
Jo, där vi är frimodiga.
That we are bold.
Därför att han ger oss ett tillträde till honom.
Because he gives us access to him.
Det finns en skillnad mellan att vara ödmjuk och att vara frimodig.
There's a difference between being humble and being bold.
Men de är inte motsatsen till varandra.
They're not the opposite to each other.
Men jag tror att ödmjukhet och frimodighet är motsats.
Some people think that humility and boldness are opposite.
Någon säger, åh, jag har tillträde till Gud.
Someone says, oh, I have access to God.
Jag kan frimodigt komma inför honom.
I can boldly come before him.
Åh, vilken stolt människa.
What a proud man.
Men det är inte att vara stolt.
But that's not being proud.
Det är att vara ödmjuk.
It's being humble.
Att erkänna att det är på grund av honom som jag har tillträde.
To admit that it's because of him that I have access.
Inte på grund av mig själv.
Not because of myself.
Och ibland så säger jag, men jag är ingenting.
But sometimes we say, well, I'm nothing.
Är det rätt att säga så?
Is it a good thing to say?
Och Bibeln säger att vi är söner.
If the Bible says that we are sons.
Och döttrar.
And daughters.
Till den högste Gud.
To the highest God.
Och att vi är medarvingar till Kristus.
And that we are co-heirs to Christ.
Är det att säga att vi inte är någonting?
Is it to say that we are nothing?
Vi är någonting fantastiskt.
We are something amazing.
Inte i oss själva.
Not in ourselves.
Men på grund av vad han har gjort för oss.
But because of what he has done for us.
Så vi har tillträde till honom.
So we have access to him.
Vi har tillträde till hans nåd.
We have access to his grace.
Samma nåd som vi står i.
The same grace that we stand in.
I Romarbrevet 5:1.
In Romans 5:1.
Har vi också tillträde till erfarenhetsmässigt.
We have also access to it experientially.
I Romarbrevet 5:2.
In Romans 5:2.
Så om vi lever i synd.
So if we live in sin.
Så blir våra samveten nedsmutsade.
Then our conscience will be soiled.
Hebreerbrevet 9:14 talar om det här.
Hebrews 9:14 mentions this.
Nedsmutsade samvete.
To have a soiled conscience.
Vad betyder det?
What does it mean?
Det betyder att om jag syndar,
means that if I sin,
så upphör inte min relation med honom.
My relationship with him won't cease.
Men min gemenskap med honom påverkas.
But my fellowship with him will be influenced.
Och mitt samvete blir sudlat.
And my conscience will be soiled.
Och vad händer då?
And what happens?
Jo, då, liksom, då har jag inte den här frimodigheten.
Then I don't have this boldness.
Då börjar jag istället att göra en massa saker.
But then I begin to do a lot of things.
För att bevisa att jag faktiskt är ganska duktig i mig själv.
To prove that I'm actually quite good in myself.
Så om jag nu tror att jag kan komma inför Gud så är det på grund av mig själv.
So if I think that I can come before God, it's because of what I am. Myself.
Men det är inte vad Bibeln talar.
But that's not what the Bible says.
Frimodigheten kommer av att vi inser vår hjälplöshet.
Boldness comes because we realize that we are helpless.
Men att vi också inser vad vi har blivit gjorda till.
But also because we realize what we have been made.
Och nu har vi möjligheten att komma inför honom.
And now we can come before him.
Så vi är släkt med honom.
We are related to him.
Vi har tillträde med till honom.
Access to him.
Och sedan har vi också enhet med hans vilja.
And we have a unity with his will.
I Amos 3:3.
In Amos 3:3.
Så står det att kan två vandra tillsammans utan att vara överens.
It says can two walk together without agreeing.
Och det är en så kallad retorisk fråga.
It's a rhetorical question.
Det betyder att svaret är redan givet.
It means that the answer is given already.
Nej, det går inte att vandra i gemenskap med någon utan att vara enig.
No, you can't walk together with someone without having unity.
Gå inte i ok med dem som inte tror.
Don't be yoked to those who don't believe.
Det betyder inte att jag bara har en relation.
It doesn't mean only that I have a relationship.
Det betyder också att jag behöver ha gemenskap med person.
But it means that I have to have a relationship, a fellowship with this person.
Gud vill att vi ska veta hans vilja.
God wants us to know his will.
Men vet vi att han vill det?
But do we know that he wants it?
Det har vi svårt med.
Sometimes we find that difficult.
And we think, ah, Gud har glömt oss.
And we think that God has forgotten us.
Han bryr sig inte.
He doesn't care.
Och så vidare.
And so on.
Men Gud vill att vi ska veta hans vilja.
But God wants us to know his will.
Och han kommer att fullgöra sin vilja.
And he will see his will through.
Vi vet inte alltid vad det är.
We don't always know what it is.
Men han vet vad vi behöver.
But he knows what we need.
Och det är det som är det viktiga.
And that's the important thing.
Så där är det en kamp.
So that it's a struggle.
Men är vi redo och villiga att följa hans vilja?
But are we ready and willing to follow his will?
Oh ja!
Yes.
Men är vi verkligen det?
But are we ready?
Vi strider alltid med honom.
We're always fighting him.
Om det lilla och det stora.
About small things and big things.
Men alltid en strid.
And but it's always a struggle.
Men Guds vilja finns där.
But the will of God is there.
Gud har en vilja.
God has a will.
En perfekt vilja.
A perfect will.
Och han vill uppenbara den för oss.
And he wants to reveal it to us.
Men vi måste vara eniga med den viljan.
But we must be one with this will.
För att våra böner ska vara effektiva.
And to have an effective prayer.
Så vi har ett släktskap.
We have a relationship.
Det ger oss tillträde till honom.
And it gives us access to him.
Men vi har också enhet med hans vilja.
And we have a unity with his will.
Och sedan är vi också medvetna för det fjärde.
The fourth thing is that we are conscious.
Medvetna om vårt beroende.
And we are conscious of our dependency.
Men beroende ska vi inte vara av någon.
But we mustn't be dependent on anyone.
Men Gud vill att vi ska vara beroende av honom varje steg och varje detalj.
But God wants us to be dependent on him every step.
Vad är Guds svar?
And what's God's answer?
Ja.
Yes.
Nej.
No.
Vänta.
Wait.
Men vad Gud alltid säger är att jag har någonting bättre, någonting större.
But God is saying is that I have something better and something greater.
Om jag inte får bönesvaret precis nu.
If I don't get the answer to my prayer.
Och precis så som jag hade tänkt.
And exactly the way I think.
Då avskriver jag Gud som att han inte är intresserad av att svara på mina böner.
Then I just write God off that he's not interested to answer my prayers.
Men om hans bönesvar är 10 gånger bättre än det jag hade tänkt mig.
But if his answer to my prayers is 10 times better than what I could imagine.
Eller 100 gånger bättre.
Or 100 times better.
Eller 1000 gånger bättre.
Or 1000 times better.
Och längre så kan jag inte räkna.
Nej, men, can't I
så liksom, vilka är vi?
So who then are we?
Att säga liksom, oh, Gud, du visste inte hur man svarade på min bön.
To say, well God, you didn't know how to answer my prayer.
Jag tar saken i egna händer.
I just deal with this myself.
Och jag försöker att fixa till.
And I try to fix it.
Finns en man som gjorde så?
One man tried to do that.
En, säger jag, men en som Bibeln nämnde.
At least one that the Bible mentioned.
Abraham.
Abraham.
Gud gav honom ett löfte.
God gave him a promise.
Han tänkte sig att löftet skulle uppfyllas på ett visst sätt.
And he thought this promise would be fulfilled in a certain way.
Men inte gjorde det.
And then it wasn't.
Då började han lyssna på andra röster.
He started listening to other voices.
Och så uppfyllde han löftet i köttets egen kraft.
And then he fulfilled the promise in the flesh.
Resultatet.
The flesh. And the result.
Katastrof.
It was a disaster.
Men betyder det att Guds trofasthet upphörde att existera?
But does it mean that God was no longer faithful?
Absolut inte.
Absolutely not.
Därför att han gav honom löftet så småningom.
But because eventually he gave him the promise.
Men det var i hans tid och på hans villkor.
But it was at his time and his terms.
Och Gud har alltid vårt bästa i sinne.
And God is always thinking of our best.
Från evighetens perspektiv.
From the viewpoint of eternity.
Så är ni med?
Are you following?
Vi har ett släktskap.
We have a relationship.
Det ger oss tillträde till honom.
Which gives us access to him.
Men vi måste vara eniga med hans vilja.
But we must be one with his will.
Och vi måste vara medvetna om vårt beroende.
And we must be conscious of being dependent.
Och sen ytterligare en sak.
And then one thing more.
Femte och sista grejen.
Fifth and last thing.
En försäkran om hans trofasthet.
An assurance of his faithfulness.
Trofasthet. I Hebreerbrevet 13.
In Hebrews 13.
Och den femte versen.
And verse 5.
Så står det att jag måste läsa A-delen också för att komma till B-delen.
In Hebrews.
I Hebreerbrevet 13:5. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.
Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you.
Så jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.
I will never leave you nor forsake you.
För er som kan grekisk grammatik.
If you know the Greek grammar.
Så är det en trippel upprepning.
It's a triple repetition.
Jag ska aldrig överge.
I will never leave you.
Och när det står i dubbel, alltså när det är dubbelt, så är det extra betoning.
When it's in the double, when it's doubled, then it's like extra emphasized.
Men när det står liksom tre gånger, då betyder det att då är det slutgiltigt.
And if it's three times, then it means that it's final.
Gud kan inte, ska inte, vill inte överge.
God can't and won't and doesn't want to.
Så var vi än befinner oss i den här böneprocessen.
And where we are in this process of prayer.
Som alltid går upp och ner.
Which is going up and down all the time.
Ibland tror vi, ibland tvivlar vi.
Sometimes we believe and sometimes we doubt.
Saker Gud verkligen bryta igenom.
Will God really break through?
Kommer det verkligen en förändring?
Will there really be a change?
Kom ihåg.
Just remember.
Att han är trofast.
That he is faithful.
Första Thessalonikerbrevet 5:24.
First Thessalonians 5:24.
Han som har kallat er.
He has called you.
Är trofast.
Is faithful.
Han ska också göra det.
He will do it.
Och vad betyder det?
And what does it mean?
Han ska föra allting till sitt slut.
He will bring everything to its end.
Han påbörjar inte något för att avsluta det i förtid.
He doesn't begin something to end it too early.
Filipperbrevet 1:6.
Filippians 1:6.
Jag är övertygad om, säger Paulus.
I'm convinced, Paul says.
Att han som har begynt ett gott verk i er.
That he who has begun a good work in you.
Han ska också avsluta.
He will also finish it.
Varför? För att det är Guds karaktär.
Why? Because of the character and nature of God.
Och han är av naturen trofast.
And by nature he is faithful.
Och av alla komponenter som går in i bön.
And of all the components that prayer consists of.
Så tror jag att vi måste säga att trofastheten är kanske den viktigaste.
I think that maybe faithfulness is the most important one.
I Hebreerbrevet 3:1.
In Hebrews 3:1.
Så står det att vi har en himmelsk kallelse.
It says that we have a heavenly calling.
Vi är kallade till att vara hans söner och döttrar.
We are called to be his sons and daughters.
Vi har ett släktskap med honom.
We have a kinship with him.
Men vi är också kallade till att ha gemenskap med honom.
But we're also called to have fellowship with him.
Och det är också någonting underbart.
And that's also wonderful.
Men vi vill vara ett med honom.
But we want to be one with him.
Ja, men tänk om Gud tycker annorlunda än mig.
But what if God has a different opinion from what I have?
Då är det dags att ändra sig.
Then it's time to change.
Det är inte han som ska ändra sig.
It's not him. He doesn't.
Det är vi som ska ändra sig.
But we should change.
Och vadå? Jag har väl lika mycket rätt till min åsikt som han har.
But I have a right to have my own opinion, and as much as he has.
Skapade du universum på 6 dagar?
Did you create universe in 6 days just by saying a word?
Om du gjorde det, så kanske.
And if you did, maybe.
Kanske har ett eget universum någonstans som ingen har sett.
Maybe you have a universe of your own somewhere that no one has ever
liksom,
seen.
Kom igen nu!
But just...
Han är trofast.
He is faithful.
Låt oss avsluta med Johannes 14.
And let's end in John 14.
Johannes evangeliets 14 kapitel.
The Gospel of John chapter 14.
Och verserna 12 till och med 14.
Verses 12 to 14.
Amen, amen, säger jag. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, till jag går till Fadern.
Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father.
Vad är det han talar om här?
What's he speaking about here?
Han talar om sändandet av den helige Ande.
It's about the giving of the Holy Spirit.
Därför att när anden kommer,
because when the Spirit comes,
så kommer han att bo i alla kristna.
He will live in all the Christians.
Så istället för att Jesus hade en mänsklig kropp,
so instead of Jesus having one human body,
som var begränsad till den tiden och den platsen,
which was limited to that time and that place,
så har han nu en annan kropp.
Now he has another body,
församlingen,
the church.
Vi är alla lemmar.
We are all members.
Alla inneboende, eller i alla lemmarna är den helige ande inneboende.
And the Holy Spirit are living in all the members.
Och det betyder att vi är överallt,
which means that we are everywhere,
i alla tider.
In at every time.
Så det vi gör,
so what we are doing,
i hans namn,
in his name,
är större,
is greater,
än det han gjorde,
than what he did.
Inte för att vi är någonting i oss själva,
not because we are something in ourselves,
men därför att vi har ett släktskap,
but because we have a kinship.
Genom det släktskapet har vi tillträde till honom.
And through this kinship we have access to him.
Har vi enhet med honom?
And then we have a unity with him.
Har vi ett medvetande om vårt beroende?
And we are conscious of being dependent.
Och en förståelse om hans trofasthet.
And an understanding of his faithfulness.
Då kommer vi att utföra större ting än vad han gjorde.
And then we'll do greater things than what he did.
Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen.
And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son.
Är inte det härligt?
Isn't that great?
Vi tänker där, be i hans namn.
We think, pray in his name.
Och så tänker man liksom att, just det är den här lilla magiska formeln igen.
And then we think about this little magical formula again.
I Jesu namn.
In the name of Jesus.
Så ska det här ske.
This will happen.
Finns till och med människor som tror att om man gör så, så måste Gud agera på det som du har tvingat honom att göra.
Some people actually believe that if you do that, God is forced to do what you have told him.
Nej.
But no.
Att be hans namn.
To pray in his name.
Det är att representera hans karaktär och natur.
Is to represent his character and nature.
Så att när vi ber till honom,
so that when we pray to him,
då händer någonting.
Something happens.
När vi kommer till honom,
and when we come to him,
medvetna om de här sakerna,
and we are conscious of this,
då blir Fadern förhärligad i Sonen.
Then the Father will be glorified in the Son.
När vi inte kommer i vår egen kraft,
when we don't come in our own strength,
utan vi kommer i hans namn,
but we come in his name.
Och den sista versen,
and the last verse,
om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det.
If you pray, if you ask anything in my name, I will do it.
Är det inte ett fantastiskt löfte?
Isn't that a wonderful promise?
Det står faktiskt inga begränsningar eller reservationer.
There are actually no limitations or reservations here.
Vi har ett löfte.
We have a promise.
Att han svarar på våra bön.
That he will answer our prayers.
Men hur gör han det?
And how he will do it.
När gör han det?
When he will do it.
Var gör han det?
And where he will do it.
Det kan vara lite annorlunda.
That can be different.
Men att han gör det,
but that he will do it,
det vet vi.
We know that.
Därför att han är trofast.
Because he's faithful.
Och jag tycker det är helt underbart att tänka på det här.
And I think it's so wonderful to think of.
Bara som en jättekort summering.
And just as a very brief summary.
Vi har ett släktskap med honom.
That we have a kinship with him.
Som ger oss tillträde till hans tro.
That give us access to his throne.
Vi lever i enhet med.
And we live in unity with him.
Vi är medvetna om vårt bero.
And we are conscious of being dependent.
Och vi har en försäkran om hans trofasthet.
And we have an assurance of his faithfulness.
Då har vi en förutsättning.
And that's then we have a basis.
För att se en effektiv nyatestamentlig bön i våra liv.
For having an effective New Testament prayer in our life.
Här vi ber för de här tankarna.
And Lord, we pray for these thoughts.
Vi tackar dig för ditt ord.
And we thank you for your word.
Tack att vi har fullt tillträde till dig.
And we thank you that we have full access to
you. På grund av vårt släktskap.
Because of our kinship.
Behöver ingen medlare.
We don't need a mediator.
Behöver inte betala för.
And we don't have to pay for it.
Men att förolämpa dig om vi skulle betala.
We are offending you if we think that we can pay for it.
Därför att du har redan betalt för det.
Because you have paid for it already.
Tack att vi kan komma frimodigt inför din tron.
We thank you that we can come boldly before your throne.
Tack att du är vår överste präst.
Thank you that you are a high priest.
Tack att vi själva är präster enligt Nya testamentet.
Thank you that we are priests ourselves in the New Testament.
Med andra ord, vi kan gå till dig.
Actually, we can come to you.
Baserat på vad du har gjort.
Based on what you have done.
Tillträde till den här nåden.
And have access to your grace.
Och vi kan vara eniga med din vilja.
And we can be one with your will.
Medvetna om vårt beroende.
And being conscious of being dependent.
Men också försäkrade om din trofasthet.
But also sure of your faithfulness.
Herre, tala till våra hjärtan.
And Lord, speak to our hearts.
Kanske du lyssna på internet.
Maybe you're listening on the internet.
Kanske du aldrig har tagit ett beslut.
And maybe you never took this decision.
Att ta emot Jesus i ditt liv.
To receive Jesus in your life.
Kanske du inte har trott på honom tidigare.
Maybe you didn't believe in him earlier.
Eller kanske du har trott på honom i enlighet med någon religiös tradition.
Or maybe you believed in him in according to some religious tradition.
Som betonar dina egna gärningar och meriter.
Which emphasizes your own works and merits.
Men Bibeln säger att vi kan inte komma till dig genom vår egen kraft.
But the Bible says that we can't come to you through our own strength.
Genom våra egna gärningar.
Through our own works.
Eller genom våra egna meriter.
Our own merits.
Vi kan bara komma genom Jesus Kristus.
We can only come through Jesus Christ.
Och han erbjuder oss frälsning.
And he will, he's offering us salvation.
Be en enkel bön.
Just say a simple prayer.
Jesus, här är jag.
Jesus, I'm here.
En syndare.
A sinner.
Jag behöver bli frälst.
And I need to be saved.
Jag vet att frälsningen kommer endast genom tro på Jesus.
And I know that salvation only comes through faith in Jesus.
Nu tror jag på dig, Jesus.
And I believe in you, Lord Jesus.
Att du dog för mina synder.
That you died for my sins.
Att du var Guds son.
And that you were the son of God.
Jag tar emot dig i mitt liv.
And I receive you in my life.
Som min frälsare.
As my savior.
En gåva.
It's a gift.
Som jag inte kan förtjäna.
That I can't earn.
Då kan jag inte heller förlora.
And I can't lose it either.
Tack Jesus att du tar emot.
And Jesus, we thank you that you receive us.
Om du bad den bön.
If you said that prayer.
Så säger skriften.
The scripture says.
Du är ett Guds barn.
That you are a child of God.
Av nåd.
By grace.
Genom tro.
Through faith.
Så enkelt är det.
It's so simple.
Så om du bad den bönen.
And if you said that prayer.
Hör av dig till oss.
Just get in touch with us.
Sök upp en annan bibeltroende församling.
Or some other Bible believing church.
Börja växa i nåd och kunskap om Jesus Kristus.
Stop growing in grace and knowledge of Lord Jesus Christ.
Vi tackar dig för de här tankarna.
We thank you for these thoughts.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.